Hej och välkomna till avsnitt 1269 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering nu och det var ett tag sedan som du och jag pratade i alla fall sen senast, och jag vet att det var en del snöstormar där borta på, ja, i New England. Har du märkt av dem?
Ja, vi fick väl inte riktigt det värsta, men vi var i utkanten av en rejäl snöstorm. Det snöar betydligt mer i New Hampshire och Connecticut och New York och Washington DC och allt det där. Och Vermont här, vi fick väl kanske sammanlagt kanske 30-40 centimeter på dygn, men det var betydligt mindre än vad andra ställen fick.
Jag läste att Joe Biden, han höll ju ett tal här om dagen om utrikespolitik på justitiedepartementet, och egentligen var det tänkt att hållas typ en vecka tidigare, men då var det, jag vet inte om det var snöstorm, men det kom snö till Washington DC, typ en decimeter, och det gjorde att man, ja, man beslöt att man kunde inte ta sig de typ 2 kilometerna från Vita huset till utrikesdepartementet. Så att det är inte, vart det går gränsen för snö? Är det där kring Washington eller?
Nej. Washington får ganska rejält med snö ofta.
Då får det, okej.
Okay. Ja, visst. Oh, ja, det, Donald Trump hade absolut inte, utan det här var bara Joe Bidens personliga val. Det var bara, okay. Det var liksom ganska ruttet av honom. Det visar egentligen vem Joe Biden är. Han vill sitta i sin källare fortfarande och gömma sig. Det är ju så han fungerar. Trump hade ju absolut åkt och han har liksom, det vet vi att Trump hade, det spelar ingen roll vad vädret är, Trump hade gjort, utan det beror enbart på personen i fråga, vad den har för personliga liksom åsikter om det hela, va. Så Biden är helt enkelt lite feg.
Snön vart en undanflykt bara.
Oh ja, det är bara en bortförklaring. Det fanns säkert andra förklaringar att han inte ville hålla det talet. Jag menar, han har undvikit med ganska mycket. Senaste bortförklaringen jag läste var att han inte pratade med media speciellt mycket eller överhuvudtaget alls, eller svara på frågor. Att han påstår att han hellre vill se sina, vad ska man säga, sina rådgivare och andra personer prata, därför att han vill låta dem få chansen att prata. Så han har bara undanflykter hela tiden.
Ja, okej. Okay. Ja, men dagens ämnen då. Vi kör igång på en gång. Har du något att rapportera om?
Ja, jag tänkte just faktiskt ta upp en intressant artikel som kom ut alldeles nyligen i Time Magazine faktiskt. Som heter The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election. Och där skriver ju Time Magazine då rakt ut att för att rädda demokratin så var vänstern och vänsterliberaler tvingade att gå ihop med vad ska man säga, Wall Street för att rädda demokratin. Och media naturligtvis har gjort sitt för att påverka valet också, va. Men den rakt ut talar jag om, den artikeln, den pratar ju rakt ut om att det var ju ingen snack om saken, att det pågick en påverkanskampanj mot Donald Trump för att Trump skulle förlora valet, va. Och det är väldigt skrämmande, det är den här, vad ska man säga, du och jag har ju pratat om det ganska mycket nu, att media har varit inblandade i, liksom, att media är väldigt biased till exempel och så. Och det är någonting som då den här artikeln tar upp rakt ut, att det liksom är ju, de erkänner ju rakt ut den här artikeln att målsättningen för liksom intresseorganisationer, oavsett vilka de är, det var ju att få bort Donald Trump, och det liksom inkluderar ju naturligtvis media med. Så att vi ser verkligen att demokratin ska skyddas tydligen genom att man går ihop och konspirerar mot demokratin. Det är sånt där som vi har hört ganska mycket i Sverige, som verkligen har blivit nu uppenbart i USA.
Jag har inte läst artikeln, men alltså, den tycker alltså att det var bra, att den erkänner alltså att media gaddade ihop sig mot Trump, men det var bra att de gjorde det, eller?
Ja, precis. Det erkänner då att olika institutioner, olika samhällsgrupper som normalt, vad ska man säga, är stick i stäv med varandra, var tvungna att gadda ihop sig för att få bort Trump. Men anledningen var för att man var tvungen att rädda demokratin. Mm. Och det är det som är det fullständigt vansinniga, bizarra, det här konstiga argumenten. För att rädda demokratin så måste vi, vad ska man säga, inskränka demokratin. För att rädda yttrandefriheten så måste vi stifta lagar för att stoppa människor för att säga sånt som de tycker. Det är liksom att det är de här väldigt konstiga, vad ska man säga, bakvända argumenten helt enkelt. Va? Alltså, jag har ju sagt det här förut i den här podden att Donald Trump har ju varit fantastisk för demokratin för att ha 150 miljoner människor röstar, eller 160 miljoner människor röstar ju. Det är fantastiskt för demokratin. Så det är ju en stor seger för demokratin. Men så tänker ju inte, vad ska man säga, media till exempel, utan för dem är det som att vi måste ha bort Trump, det är räddningen mot demokratin. Att människor går ut och röstar mer än någonsin, det spelar ingen roll, vi måste bara rösta rätt.
Alltså det här är ju liksom den mjuka varianten av Antifa. Det är likadant där. Vi har rätt att göra det här. Vi har rätt att anfalla i självförsvar därför att det handlar om att stoppa nazister. Alltså det här är ju bara en mjukare version av den, liksom, den formen av tänkande.
Precis, och det är egentligen det de beskriver. Ja, bra att du tog upp ordet mjuk form. Det var ju i princip det de skriver. Och liksom att det, som artikeln handlar om, att det här är en mjuk form av demokratur ungefär. Vi måste liksom gå in i en mjuk form av fascism ungefär för att rädda demokratin. Det är liksom så det är så de resonerar, va? Det är skrämmande, alltså otäckt, fruktansvärt skrämmande att det här sker i USA.
Ja, verkligen, verkligen. Fler saker.
Ja, jag såg att Joe Biden är faktiskt upprörd på New York Times nu. Så att Joe Biden ligger i luven med New York Times. Det var ju konservativa och republikaner ju legat i luven med New York Times, och Donald Trump har gjort det mycket med. Men Biden var tydligen förbannad på New York Times nu också, att han tycker inte att New York Times är en bra representant för att beskriva liksom verkligheten ungefär. Så att i alla fall Biden har tröttnat mot New York Times med, och många demokrater gör det nu. Så att jag vet inte, det är framförallt editorial board, jag vet inte vad det heter på svenska, men
ledarsidan. Men jag kan föreställa mig det, därför att många av de här som var, de är mycket mer progressiva nu för tiden, då var inte det förut, men vi har ju den här som slutade, det är ganska många som har slutat på New York Times, Barry Weiss och många andra.
Precis.
Och som klagar på att de är extremt vänsterliberala, och jag menar, Joe Biden kommer från den här med moderata falangen, och jag är inte hundra på det, men jag tror att många inom New York Times, de är mycket mer ute på AOC och Bernie Sanders-kanten. Så att jag menar, Biden har nu ett kabinett. Det finns många vänsterextremister längre ner i liksom hans stab och så. Men hans kabinett består ändå av det här gamla gardet som är ungefär i hans egen ålder och som liksom är, liksom, de har varit med i det politiska spelet i årtionden. Och jag menar, de är ju mycket mer moderata egentligen. Så att jag kan förstå att han kanske blir lite arg på om vänstern gnäller mot honom. Och där tror jag säkert att de har ett forum att göra det via New York Times, skulle jag tro i alla fall.
Ja visst, och som du nämnde då, det finns ju flera journalister, jag minns inte namnet på dem nu, men det var en av journalisterna, en journalist i New York Times, gick ut och sa rakt ut att om man inte tycker precis exakt som ungefär som Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, då liksom blir man totalt utfryst i New York Times. Va? Så att de har ju gått ifrån att vara en vad ska man säga, en tolerant tidning till att helt enkelt bara tolerera vissa åsikter inom sin ledarredaktion. Så att den har ju gått åt helt fel håll. Det är intressant i alla fall att till och med Biden har tröttnat på det. Han bara en bokstavligen drar åt helvete.
På tal om New York då, jag kan slänga in en sak här också. Andrew Cuomo, New Yorks guvernör, han har gått ut och beslutat att man ska ge fångar på fängelser, alltså fängelskunder, de ska få vaccin före många vanliga skattebetalande amerikaner. Och det motiverar med att det finns många gamla fångar och de måste få vaccin och sådär. Och jag köper att det finns logik i det. Men likväl, det är ju inga bra vibbar. Det är ungefär som det som händer i Sverige nu. Jag tror att regeringen har backat, men då var det ju att illegala invandrare skulle få vaccin, och de skulle då få det, tror jag i alla fall, före många vanliga svenskar.
Jo, jag hörde också om det där, och på tal om Andrew Cuomo, han ljög om siffrorna. Det var ju väldigt många äldre som dog på äldreboenden i New York, delstaten New York då, och Andrew Cuomo tydligen ljög om de siffrorna. Nu har riktiga siffror kommit fram som visar att antalet döda på äldreboenden i delstaten New York var betydligt högre än det som Andrew Cuomo har kommit ut med. Så han ligger rejält i hetluften med det. Nu många kräver hans avgång. Mm. Just för att han undanhöll den riktiga informationen helt enkelt. Så att precis som Bill de Blasio är en total katastrof i New York City, så är ju Andrew Cuomo en total katastrof. Och det är intressant för delstaten New York. Det är intressant därför Cuomo pratar ju om att Trump var ju hit och Trump var ju dit och utan integritet. Och han ljög och så vidare. Och det är precis det Cuomo själv gör nu. Han ljög. Han ljög om siffrorna för att det inte skulle se illa ut när han presenterade antalet döda.
Mm, ja. Något mer?
Ja, Bidens första stora, eller verkligen ett stort problem nu håller ju på att utspela sig i Sydostasien, där Kinas retorik mot Filippinerna börjar bli ganska aggressiv nu. Så Kina har ju i princip hotat att gå till krig mot Filippinerna. Och det handlar ju då om de här, vad heter det, South China Sea. Det är liksom då, det är en dispyt med runt Filippinska havet, och där kineserna då under en längre tid har börjat bygga upp en stor verksamhet och med massa militär skepp och så vidare, va. Och i alla fall så det kan nog bli en konflikt som Biden måste, men Biden har gått ut och sagt nu i alla fall att han stödjer Filippinerna på den, så att han har sagt att om det sker någonting så kommer han stå på Filippinernas sida. Så vi får se hur det går, men i alla fall vi ser nu att utrikespolitiska spänningarna börjar öka lite grann runt om i världen. Va? Det är någonting som vi har pratat om också förut. Va? Att Trump gjorde ju ingenting som var, vad ska man säga, konventionellt. Han liksom, det liksom, han lyckades få lite ordning och reda och fred och det blev lugnare, men det verkar som att kineserna börjar bli tuffa till sig nu utanför Filippinerna. Och det ska bli intressant att se hur Biden kommer i alla fall försöka hantera sånt där nu, därför att konflikterna kommer öka helt enkelt.
Ja, vi har även den här situationen i Myanmar, alltså det man brukade säga Burma tidigare.
Jajamän.
Och där har ju militärjuntan tagit över då efter, ja, det var ju 5 års demokrati kan man säga då. Och nu har man tagit över och man har återigen arresterat den här Aung San Suu Kyi, jag vet inte om man uttalar hennes namn, men den här 75-åriga kvinnan då som är deras stora demokratiledare och som fick Nobels fredspris också för några år sedan. Och sen fick hon ju en liten törn då från väst för att man tycker då att hon inte hade fördömt Myanmars eller Burmas liksom aggression mot de här rohingya-muslimerna. Men det är en annan historia. Men hur som helst, hon är i husarrest igen och militärjuntan har tagit över. Och militärjuntan är ju uppbackad av Kina. De tycker om att Myanmar är en diktatur och via militärjuntan så kan de få inflytande också. Så att det är ju väldigt, alltså Kina har verkligen liksom trappat upp nu sin aggressivitet. Och det här har ju, det började ju inte med Joe Biden, men det verkar som att de vill testa Joe Biden lite grann och testa vad han går för och så. Samtidigt så kan vi se också i Asien, för jag har läst på lite om hur det funkar i Asien nu, så har ju han också markerat Biden att han står upp för Taiwan också. Det fanns en representant på Bidens installation från Taiwan och det är första gången sedan 70-talet som någon har varit där. Så att där kör ju Biden på lite grann på det här spåret som Trump initierade med liksom en stark relation till Taiwan. Och Biden har också sagt att vi ska stå upp för Japan. Så att Biden intar ju, alltså jag tycker att Bidens utrikespolitik i Asien är mycket bättre än jag hade liksom kunnat, alltså de här worst case scenarierna har inte infriats hittills, utan Biden har en tydlig realistisk linje och den kan vara bättre än Trumps linje, därför att Biden är ändå mer multilateral, men den är definitivt bättre än Barack Obamas linje. Alltså Biden är tuffare mot Kina än vad Obama var, det är ingen snack om det. Det kan man säga nu bara efter några veckor tycker jag då.
Jo, nu ska vi också säga också att retorik spelar ju egentligen inte så stor roll. Jag förstår precis vad du säger med retoriken. Vi får se om Kina gör någonting. Och jag kan tänka mig att Kina kommer att testa gränserna ännu mer. Det kan ju betyda att de gör någonting. De gör någon action helt enkelt. Mm. Det är ungefär så lite grann som att Barack Obama snackar ju mycket om att han drog en linje i sanden vad gäller Syrien. Att det här är linjen i sanden, va? Men Syrien korsar ju den linjen konstant. Va? Barack Obama böjde sig, han gjorde ju ingenting. Även när han sa att om ni korsar den här linjen så kommer jag att agera. Men så gjorde han ju aldrig det, va? Så Biden har ju inte blivit testad annat än retorik, och det är det som ska bli intressant. Vi vet att Kina kommer att testa och göra någonting. Då är frågan om, kommer han att göra som Obama är att vika sig, eller kommer han att hålla sina löften, till exempel då i Filippinerna, om Kina blir för aggressiva utanför Filippinerna. Vad kommer Biden att göra då? Vika sig, eller kommer han att hålla sitt löfte att hjälpa Filippinerna? Och jag tror att vi kommer att få se någonting inom det närmaste året, för att det liksom är ju på G att något kommer att hända, och Kina kommer att testa för att se vart gränserna går helt enkelt. Och Kina har ju blivit, jag menar, alla vet ju om att Kina, alla de här inbördes, vi kan snacka lite om det också här, inbördeskonflikterna här i USA, det liksom gynnar ju bara Kina, att USA kan ju liksom inte både vara världspolis och samtidigt göra ett kulturellt inbördeskrig i USA samtidigt. Det går inte liksom att hantera allt det där på en gång.
Nej, men alltså när det gäller Kina, alltså det gäller upp till bevis, det är det som gäller för Biden helt enkelt, så att vi får se, men alltså hittills så verkar det lovande, men du har helt rätt, alltså vi får vänta ett år och utvärdera då liksom hur han har liksom agerat i förhållande till Kinas aggressivitet då. Så att jag kan säga en annan sak också gällande Asien då lite grann, att Afghanistankriget, det är slut, Donald Trump slöt ett fredsavtal med talibanerna i maj 2020 förra året, och det har väl letts upp inte så bra, och nu så har en studiegrupp i kongressen som tillsatt förra året kommer fram till att USA måste förmodligen, alltså den här tidstabellen som handlar om att USA ska lämna Afghanistan helt i maj i år, det kommer förmodligen inte hålla, utan förmodligen så måste USA stanna kvar med, det finns inte så många trupper nu, om det är bara 2 500 eller sånt där, men förmodligen så måste de stanna lite längre, och den här gruppen betonar också att om vi inte gör det, då kommer förmodligen de här terroristfesterna att komma tillbaks, men man betonar samtidigt att det här handlar inte om nationsbygge, det handlar inte ens om att de här soldaterna ska vara där och strida, och det är i princip inga amerikanska soldater som dör i Afghanistan längre, utan de här ska bara finnas där för att samla information och kunna ge råd och hålla samman de här antiterroristenheterna egentligen som Afghanistan också har. Så att det är ett förslag som har lagts, och vi får se vilket ställningstagande som Joe Biden gör här helt enkelt.
Japp.
Ja. Ja, fortsätt. Något annat.
Ja, jag tänkte säga det. Vi pratar ju om det här träsket då, att vänsterliberalerna och demokraterna, de pratar ju mycket om att Donald Trump, han är korrupt, och de försöker måla upp honom som korrupt, och han är kompis med alla rika människor, han bara hjälper de rika och så vidare och så vidare, va. Och vi nämnde också att i poddar förut att Wall Street, att de rika amerikanerna gav 5 gånger mer pengar i donationer inför under valkampanjen till Joe Biden än till Donald Trump. Mm. Och nu ser vi verkligen hur det här träsket fungerar. Joe Biden gick ut ganska nyligen och pratade om att han vill sätta stopp för alla bensinbilar, var det 2050 eller vad det nu är. Gick han ju och sa då att han gjorde en executive order, man ska dra ner på bensin och olja. Alldeles några dagar innan den kom ut så köpte Nancy Pelosi, Speaker of the House, massa aktier i Tesla. Så att man verkligen ser hur den här korruptionen fungerar, va? Nancy Pelosi köper en massa aktier i Tesla, och sen några dagar efter så gör Joe Biden en jättestor grej av att de ska satsa. Bilar som köps av amerikanska staten måste vara eldrivna. Så var det. Och naturligtvis då den stora vinnaren i det hela, det var ju Nancy Pelosi, därför att hennes aktie helt plötsligt gick rakt upp, va. Och en annan grej är att Janet Yellen, hon som är då
finansminister.
Precis, finansminister. Det har kommit fram nu att hon har ju tagit emot, var det senaste året, närmare $1 miljon av Wall Street i olika syften, va. Så att man ser ju verkligen att Wall Street, de har ju liksom sina fingrar med i spelet överallt vad gäller det demokratiska partiet. Så samma parti som talar om för oss att de är för de, liksom, de arbetarna och de liksom, vanliga människor då. De får pengar kors och tvärs av Wall Street, och de köper aktier alldeles innan börserna går upp och så vidare. Det är väldigt mycket korruption. Men eftersom demokraterna då är i majoritet i kongressen, så naturligtvis kommer de ju aldrig utreda Janet Yellen. De kommer ju inte utreda Nancy Pelosi, därför att demokraterna bestämmer ju vilka som ska utredas. Och det är den här korruptionen och träsket då som Trump pratar mycket om, och som han arbetar väldigt hårt för att liksom hålla borta, va? Och man verkligen ser att det börjar komma tillbaka ganska rejält.
Ja,
i kongressen nu, precis.
Ja, okej. Okay. Ja, något annat?
En annan grej är att Alexandria Ocasio-Cortez, hon under det som skedde den 6 januari, det här med att Kapitolium då stormades. Hon gick ut och sa att hon var livrädd för sitt liv, och hon sa att Ted Cruz uppmanade att de skulle gå döda mig och så vidare. Så hon sa att jag var inlåst i mitt kontor och jag var ju livrädd för att de skulle komma in och slå ihjäl mig. Det har kommit fram information nu att hon var inte ens i den byggnaden. Hon befann sig i en byggnad på andra sidan gatan där inte en människa kom in, helt enkelt. Och det är lite typiskt vänstern, va? Att man målar upp ett skräckscenario när det visar sig att man inte ens var där. Och det är liksom det för att hon då vill använda det som hände, att hon var ett direkt offer för det som hände, men så var hon flera hundra meter bort i en helt annan byggnad, ja, egentligen.
En annan sak också som jag kan skjuta in här då, det är Chuck Schumer som är senatets majoritetsledare. Det är en rörelse helt enkelt, som nu manar honom nu när han leder senaten att avskaffa filibustern. Och filibustern är alltså det som gör att det krävs inte bara 51 röster av de 100 senatorerna, utan hela 60 röster för att få igenom något i praktiken. Därför att om man inte får 60 röster så kan man filibustra, alltså stoppa ett beslut. Och det här är någonting som, det här infördes på, jag tror att det var 2001, och det är en metod som gör att den bygger helt enkelt på, det handlar om att majoriteten ska inte kunna köra över minoriteten, utan minoriteten måste alltid få något att säga till dem också. Och det är en ganska bra idé som bygger på kompromisser. Båda partierna har använt det här, och när man avskaffar filibustern så brukar det kallas för nuclear option. Det har hänt någon gång.
Yep.
Men hur som helst då, nu pressas han att avskaffa det här, och det är för att progressiva vill att liksom demokraterna nu ska använda all makt för att köra över de konservativa. Så att vi får se om Chuck Schumer ger efter, och många av de här progressiva, de hoppas också på att Alexandria Ocasio-Cortez, som du nyss nämnde, att hon ska kunna utmana Chuck Schumer om 2 år till, till senaten helt enkelt, inte bara kongressen, utan utmana Chuck Schumer om hans senatsplats. Och skulle de behålla senaten då, så skulle hon kunna bli majoritetsledare. Så att det är den utvecklingen som demokraterna går mot.
Ja, antagandet att demokraterna blir i majoritet, eftersom det är ett mellanvalsår om 2 år. Och
ja,
det kan ju vända på det. En sak som jag tänkte nämna om det här, det är att det kommer aldrig gå igenom det här. Det finns ingen chans att det går igenom. Det beror på att Joe Manchin, han som är senator från West Virginia. Och
demokrat.
Demokrat, ja. Och Kristen Sinema, som är senator från Arizona, har sagt rakt av att de absolut inte tänker stödja det där. Det finns inte en suck. Så det betyder att demokraterna endast har 48 röster för att få igenom det galna förslaget, vilket betyder att det inte kommer att gå igenom, va? Så det kommer inte att gå igenom, därför att Joe Manchin kommer inte att vika sig, och det är inte Kristen Sinema heller, därför att de är från delstater. West Virginia är ju en väldigt röd republikansk delstat, och Arizona är alldeles för mycket konservativt för att gå med på det också. Så att det är någonting som de snackar om, och vi ser då signalpolitiken bakom det, men det kommer inte att gå igenom under de närmsta par åren. Och sen, eftersom det är ett nyval, ett mellanårsval om 2 år, så det kan ju liksom förändra hela spelplanen, man måste börja om från början, eller så kanske Mitch McConnell blir senatsledare igen, då är det ju liksom då är det inte aktuellt längre.
Ja, visst. Något annat?
Ja, jag tänkte bara nämna det att en FBI-agent, vi har pratat mycket om det här Russia collusion och det här som då FBI var inblandad i genom att avlyssna då på Trumps, vad ska man säga, under valet 2016. Där som FBI var inblandad, vi har pratat mycket om det här, James Comey, hela den korruptionen som liksom startade här Russiagate. En FBI advokat, person som jobbar för FBI i alla fall, är nu blev bestraffad. Han blev åtalad och han blev bestraffad. Han fick ingen fängelse, men han fick 1 år av, vad heter det, probation. Villkorlig dom, eller vad det heter på svenska kanske. För att ha falsify, vad heter det?
Falsifiera typ.
Precis, falsifiera dokument helt enkelt. Där han ljög under dokument. Va? Så att kvarnarna maler, men de maler långsamt. Men i alla fall den första åtalade och den första som då nu är blir bestraffad för att ha, och det visar då att det som hände med Russiagate är faktiskt, det är liksom, det är ingen konspiration, det är inget påhitt, det är verklighet nu när en person har blivit då fälld för att ha falsifierat dokument bakom det hela, va? Så att det är i alla fall en liten seger för Trump och för republikanerna.
Ja, verkligen. Jag kan säga också att det har hållits i höst. Det kommer att komma en ny republikan till kongressen, representanthuset. Hon heter Claudia Tenney och hon representerar då New Yorks 22 kongressdistrikt. Och det var så här att hon kandiderade i höstas då som alla andra, men det varit väldigt jämnt och det varit överklagningar. Och nu har beslutats att det är hon som kommer att vinna det här valet i New Yorks 22 kongressdistrikt. Och hon kommer, jag tror inte hon har tillträtt än, för det här beslutet kom igår, men hon kommer att tillträda som ny kongresskvinna där, och det innebär alltså att republikanerna kommer få en plats till i representanthuset och demokraterna en plats mindre.
Ja, och det var en domstol som tog det avgörande beslutet. Det hamnade i domstolen och domstolen beslutade att hon hade vunnit med typ 129 röster eller något sånt där. Så att det var ett domstolbeslut. Det var därför det tog så långt.
Just det. Ja, något annat?
Ja, Joe Manchin som vi nämnde förut, han och Kamala Harris. Joe Manchin är ju då demokratisk senator från West Virginia och Kamala Harris är då vicepresident. De ligger ju luven i alla fall på varann nu. Så att Manchin, han, jag vet inte vad han har att göra i det demokratiska partiet längre. Va? Men Kamala Harris, hon vill ju köra över republikanerna vad gäller det här coronastimulanspaketet. Va? Och Joe Manchin har sagt rakt ut att det är oacceptabelt. Det är, så får vi inte hålla på. Vi måste helt enkelt göra någonting. Vi måste gå tillsammans och göra saker tillsammans. Va? Så att Joe Manchin, han visar allt mer, större, mer tendenser till att ta avstånd från det mycket av demokraterna gör. Och det är det som gör att vi inte kan säga att demokraterna är liksom en garanterad majoritet i senaten, just för att Joe Manchin är helt enkelt, han har blivit liksom, han är en svängröst, en swing vote helt enkelt. Så att demokraterna har inte den majoriteten som de tror att de har, därför att Manchin kan man inte räkna med på deras sida. Om det är någonting som är lite för mycket vänster eller som inte är bipartisan, så kommer inte Joe Manchin att stödja det. Så min gissning är strategiskt sett att republikanerna kommer att jobba ganska hårt nu med att prata med Manchin och få honom liksom få honom på republikanernas sida och försöka förstå lite grann hur han tänker och tycker i vissa frågor, va? Så att demokraternas majoritet i senaten är väldigt, väldigt svag. Så att det här ska bli intressant att se hur de ska kunna gå framåt nu när han har liksom tagit avstånd från både den här filibuster-idén då, att de vill krossa den, och sen också att han och Kamala Harris ligger i luven. Så att det ska bli intressant att se hur det här kommer att gå. Jag tror inte demokraterna kommer att köra över republikanerna lika enkelt som de tror.
Nej, jag håller med. Och jag menar, vi nämnde tidigare att det är kongressval igen om 2 år till. Och jag menar, det är republikanerna, eller det är ju nästa år till och med som det hålls, 2022. Och jag menar, republikanerna har ganska stora chanser att ta tillbaka senaten. Det var ju tråkigt att de förlorade den nu för en månad sedan. Oväntat, men tråkigt. Men alltså, möjligheten att ta tillbaka senaten och att kanske till och med ta tillbaka representanthuset, den är inte Det är inte omöjligt om ett år.
Nej, absolut inte. Jag tror att republikanerna kommer att ta senaten. För jag tittar på det. Jag minns inte exakt vilka namn det var. Men jag såg någon analys om det hela. Och det är flera stycken demokratiska senatsstolar som... Bara för att förklara hur det funkar. Vad representanthuset så röstar man alla 435 valdistrikt varannat år. Men senaten så röstar man bara senatorer var sjätte år. Det betyder ungefär en tredjedel av senatorerna röstas var tre, liksom ena året och sen två år senare röstar de andra. Och sen, så att det finns, men i alla fall att demokratiska senatorer såg jag nu. Det finns flera stycken som ligger ganska risigt till som kommer att få det svårt i valen. Va? Så jag tror republikanerna ser en väldigt stor chans att återta senaten. Realistiskt så tror jag att de kommer att göra det faktiskt. Om Biden inte vad ska man säga, gör enorma förbättringar i USA, så tror jag att, och liksom att om USA är som det fortsätter att det går som det är, eller att det blir sämre för folk, då tror jag att republikanerna kommer att ta tillbaka senaten.
Ja. En sak till som jag kan nämna, det är att högsta domstolen, de kom ett beslut igår, och det var att de här förbuden i Kalifornien då under guvernör Gavin Newsom att förbjuda religiösa sammankomster nu under coronan då, det strider mot konstitutionen, avgjorde högsta domstolen, och man måste helt enkelt tillåta religiösa verksamheter, gudstjänster och liknande. Om det sen tillåts alltså vissa restriktioner eller inte, det, jag är inte inläst på det, men det här grundläggande förbudet mot religiösa gudstjänster, det upphäver nu högsta domstolen. Och det här är ju en direkt konsekvens av de här konservativa domarna, Amy Coney Barrett och de andra som Donald Trump har tillsatt, och även de som var tidigare. Och Samuel Alito till exempel, han har varit väldigt tydlig med att det är helt fel att göra så här. Konstitutionen säger inte något om att tillåta till exempel kasinon, men inte tillåta gudstjänster. Så att det här är en konsekvens av den konservativa domstolen.
Och det är precis det vi har pratat om flera gånger förut i poddar. Att vissa saker får öppna precis kasinon. Man får gå gamla pengar. Man får inte gå i kyrkan ungefär. Och det är det som är galenskap. Och det i grunden visar vad de här politikerna som i Kalifornien, Gavin Newsom, vad han tycker om religion. Det är liksom att det är hans personliga vendetta mot religion som han... Alltså, han har gjort ett religionskrig. Det finns ju liksom ingen konstitutionell eller logisk anledning till varför man inte får gå i kyrkan. Va? Utan det var helt enkelt för att han vill stoppa människor att gå i kyrkan, därför att han förmodligen avskyr kristendomen. Mm. Det finns ingen annan förklaring till det där.
Nej. Och både Andrew Cuomo och Bill de Blasio i New York State och New York City, de har ju varit inne på exakt samma spår också mot liksom gudstjänster och så. Så att, något annat?
Jag såg att det får ingen uppmärksamhet i pressen här i USA knappt längre nu, men i alla fall i delstaten Washington i Seattle nu så var det massa personer nu som började ockupera hotellrum därför att man vill då markera för hemlösa. Man vill då göra människor som är aktivister för att stödja hemlösa personer, va? Så att nu börjar de ockupera hotell i delstaten Seattle. Med andra ord, bokstavligen så hundratals aktivister rusar in i hotell och bryter sig in i rum och liksom börjar ockupera hotellrum helt enkelt. Va? Så det är total kaos i de där i Oregon och Seattle, Washington nu. Att de letar efter då olika anledningar till att, och det handlar i grunden inte längre om att de har egentligen, att de bryr sig om då hemlösa, att de bryr sig om Black Lives Matter. Det är bara, vad ska man säga, det är vänsterfascister helt enkelt som är ute efter att försöka förstöra samhället och bryta ner demokratin. Och jag tror vi nämnde det i en podd för ett par veckor sedan. Det var en journalist som då infiltrerade sig i en av de här demonstrationerna då och lyssnade på folk när de snackade. De här vänsterfascisterna rände runt och förstörde massa grejer på gator och torg var i Oregon. Och han konstaterade ju då att det de pratade om, det är att jag har ingen aning om varför jag är här och förstör, utan vi... De pratar med varandra och sa att varför är du här? Ja, det vet jag inte. Jag ska bara vara här och förstöra. Ungefär som att det liksom, jag bara deltar i för att jag bara hatar allt ungefär.
Ja. Jag kan också säga att en annan grej då är att Ilhan Omar, kongresskvinnan, en av de här i The Squad, den här personen som anklagas för antisemitism, hon har nu har det framkommit att hon har skänkt ungefär 80% av sina inkomster, sina kampanjinkomster, sina politiska kampanjer till sin makes konsultfirma, sin makes företag. Och det är alltså $3 miljoner ungefär, eller mer, nästan $4 miljoner som hon har liksom, som skulle ha gått till hennes kampanjkassa, men som istället har gått till hennes makes liksom företag. Och det här är någonting som jag vet inte vilka konsekvenser det här kan få, men så ligger det till i alla fall.
Det får inga konsekvenser alls därför att Nancy Pelosi och Demokraterna är majoritet i representanthuset. Vi har pratat om det här förut, att Ilhan Omar, jag minns inte exakt detaljerna, men hon var ju inblandad i massa korruption vad gäller pengar flera gånger tidigare, va, där det varit, hon har gett pengar till maken och liksom hennes klan ungefär, va. Men demokraterna gör ju ingenting. Därför att så länge de är i majoriteten så vill de ju inte göra någonting. Om det här hade varit en republikan istället, ja, då hade de blivit liksom bortkastad då från massa kommittéer och förmodligen blivit utsparkad från parti. Så, men demokraterna har inget intresse att göra om det, utan hon får bete sig hur som helst. Därför att två anledningar till, dels är hon demokrat och demokraterna är i majoritet, och dels är hon också en muslimsk svart kvinna. Och det är ingen törs sig liksom röra det med tång inom demokratiska partiet.
Mm. Nej, verkligen. Något annat?
Ja, 9 stycken Andrew Cuomo, för att återkomma till Andrew Cuomo som då är guvernör för New York, demokratisk guvernör. Han, 9 stycken, minst 9, jag tror det kan vara ännu fler nu, av hans topprådgivare för corona, liksom covid-rådgivare helt enkelt, har sagt upp sig. Därför att han har hanterat situationen i New York så dåligt, och att han ljög om alla de här siffrorna då, som vi nämnde för några minuter sedan. Så i princip hela hans coronateam har sagt upp sig, därför att de kan inte arbeta med honom längre på grund av att han ljuger, han har ingen integritet. Och han har helt enkelt inte lyssnat på dem. Så.
Ja, just det. Ja.
Där är vi.
Ja, precis. Ja, har vi något mer?
Ja, brotten. Chicago, vi snackade mycket om det förut. Chicago har våldsbrotten ökat så oerhört förra månaden. Så våldsbrotten går upp nu. Även hela USA, vi har pratat om det förut. Jag minns att vi pratade om det i somras, att våldsbrotten har gått upp och de ökar och ökar. Och de fortsätter att öka. Så att våldsbrotten i de större städerna i USA ökar enormt. Och i Chicago tydligen så är det oerhört mycket fler våldsbrott. Jag tror 51 mord. I januari skedde det 51 mord. Och carjackings.
Bilstöld.
Man snor en bil, men man går in med människor som sitter i bilen och som kör.
Kastar liksom ut av dem och liksom okej.
Precis.
Som man ser i amerikanska filmer som typ aldrig händer i Sverige.
Precis. Ja. Det har gått upp med 180% under senaste året. Så de större städerna, framförallt större städerna som styrs av demokrater och vänsterliberaler, det är där som brotten framförallt går upp. Och det vi pratade om förut, va? Så att det är tydligen, och det är inget att prata om det heller. Utan det är liksom, så problemet nu som demokraterna, det är att de kan ju inte längre skylla på att det är Donald Trump. När vi ser att brottsligheten fortsätter att öka, det kommer de att fortsätta att göra nu i de här städerna, i samma städer. Va? Därför att signalpolitiken så länge har ju varit att polisen är hemsk, polisen ska skäras ner och så vidare och så vidare. Så att, vem kan de skylla på nu? Man skär ner på polisen, Donald Trump är inte längre president. Nu kan inte demokraterna skylla på några. Och det är det som jag tror gör att republikanerna kan vinna då både representanthuset och senaten om ett par år. Därför att när folk börjar se att deras städer där man bor blir mycket, mycket brottsligare. Mm. Och Donald Trump är inte längre president, alltså är det ju inte hans fel. Och då måste ju till sist människor börja säga att det är demokraterna som styr i Washington, och demokraterna som styr i delstaten, och demokraterna som styr i staden. Det är något som är fel med det partiet, helt enkelt. De kan inte hantera frågor som har att göra med trygghet och säkerhet.
Nej, helt sant. Och jag menar, jag håller helt med. Det här är ju republikanernas möjlighet att göra comeback. Därför att demokraterna, de kampanjade helt på att allt det här är Trumps fel, och det finns ingen bevis för det. Men det var det de körde på, och folk gick på det. Och nu kan vi se att Trump är borta, men det fortsätter i alla fall ungefär. Så att, ja. Gällande Donald Trump då, så kan jag säga också att Joe Biden fick ju frågan nyligen på CBS News, och han fick då frågan om Donald Trump skulle fortsätta få underrättelseuppdateringar. Det är så här att tidigare presidenter, de har fortfarande rätt till att få special information från underrättelsetjänsten briefings om säkerhetsläget i världen och så. Och jag vet inte om Joe Biden har makt att bestämma över det här, hur det kommer bli, men han har sagt att han tycker inte att Donald Trump ska få underrättelsebriefings, därför att han verkar ha ett erratic behavior, och det har inte att göra med den här upploppet på Kapitolium, utan att han har ett erratic behavior i största allmänhet, tyckte Joe Biden. Så han tyckte inte att Trump skulle få de här briefings.
Och det är intressant, för det är samma Joe Biden som pratar om att han vill förena landet. Men han gör allting för att splittra landet och skapa större klyftor. För det här är ju också en signalpolitik. För att ge en briefing, de här briefings till före detta presidenter, det har ju också, det är en tradition, och det har ju också att göra lite grann. Det är mer, vad ska man säga, courtesy. Ja. Vad heter det på svenska? Courtesy helt enkelt. Va? Man gör det bara för att det är form av respekt.
Ja, hyfs. God stil ungefär. Mm.
Det är god stil ungefär. För att man vill, ni är en del av, du är en före detta president, du är en del av gruppen ungefär, av den här exklusiva presidentgruppen. Va? Så att vi har liksom det, vi delar ut lite information som ingen annan får. Va? Och Biden skulle kunna på ett snyggt sätt i alla fall respektera det, men att han hela tiden pratar om att vi ska förena landet, men han gör raka motsatsen, visar ju att han har ju noll intresse av att förena landet. Och det är det som gör att, för att återgå till den här utrikespolitiken, han snackar en sak och gör något helt annat, va? Och det är det som gör att jag tvivlar på att liksom USA kommer att kunna förenas, därför att det är för mycket snack och liksom det finns ingenting som tyder på att man verkligen kommer att göra.
Nej. Så kan vi säga också att Donald Trump var inte så mycket, han hade inte så mycket courtesy mot Joe Biden heller när Joe Biden hade vunnit så att
men i alla fall Biden försökte utmärka sig som att jag har integritet och jag har bra beteende, så han försökte utmärka sig som raka motsatsen i alla fall i hans snack. Ja. Då kan han ju leverera på det om man vill.
Verkligen. Riksrättsprocessen mot Donald Trump kommer ju komma igång också. Donald Trump själv, han kommer inte att vittna. De hade ju bett honom att göra det, och det kommer han inte att göra. Han har en advokat som heter Bruce Castor, som däremot kommer att, ja, enligt vad jag hört så kommer han att försöka spela klipp från demokraternas egna uttalanden och försöka vända då hela det här mot demokraterna. Och det förmodar att han kommer att ställa det som hände på Kapitolium mot allt det här med Antifa och Black Lives Matter och så att det ska bli intressant att se hur det utspelas sen när det liksom blir allvar nästa vecka, skulle jag tro då. Så att, ja. Har du något mer?
Ja. Nej, jag tänkte bara säga att det finns inte tillräckligt många röster bland republikaner. Det måste vara 17 republikaner som kommer att rösta, som måste rösta för det här impeachment. Men vad bestraffningen blir då mot Trump, det blir ju egentligen ingen bestraffning annat än att han kan inte liksom run for office igen. Mm. Men jag menar, det spelar ingen roll, därför att det finns inte 17, det kanske finns 4-5 som kommer att rösta för, alla andra kommer att rösta mot. Så det här leder ju egentligen ingenstans annat än att amerikaner blir ännu mer förbannade på varandra. Och det blir ännu mer splittringar. Jag tänkte bara nämna en sista sak bara. Man märker verkligen nu i USA att svarta amerikaner blir mer och mer rasistiska mot vita. Så jag är en del av såna här, jag är med i flera såna här Facebookgrupper. För jag gillar att resa, så jag är med i Facebookgrupper där man liksom pratar om att resa till olika destinationer inom USA. För jag liksom, det är såna här grupper där man får bra information om man ska resa. Var ska man resa, vad ska man göra och så vidare och så vidare. Och man märker att väldigt många svarta i såna där grupper går ut och liksom pratar om vart kan jag resa om jag ska resa till staden X här i USA. Vart kan man resa för att slippa vita människor? Det är liksom ett väldigt öppet snack om att vart kan jag resa, vilka bostadsområden kan jag flytta till för att slippa vita?
Det låter helt absurt. Alltså skriver de så rakt ut alltså?
Det skriver de rakt ut. Och det är helt okej för Facebook. Tänk dig själv om en vit skulle skriva rakt ut. Vart kan jag flytta eller vart kan jag resa för att slippa svarta män? Ditt konto skulle ju ryka direkt, va?
Ja, i Sverige. Du hade blivit åtalad för hets mot folkgrupp i Sverige om du skrev så liksom. Så att, ja.
Precis, men här är det nu. Jag såg det senast i morse för ett par dagar sedan. Regelbundet. Först pratar man om att om jag ska flytta till staden X, var finns det mycket mångfald? Och då pratar man om mångfald då. Man drar dem egentligen säger att vart liksom finns det andra svarta. Och sen så när man börjar läsa de här trådarna till sist kommer det ner. Okej, där ska du hålla dig undan för där är det bara massa vita människor. Så dit och ska du inte åka. Flytta dit istället. För där borde bara, som andra ord, där borde bara svarta istället. Så man verkligen ser att svarta människor börjar verkligen vilja segregera sig från andra grupper. Och det är ett väldigt, väldigt farlig situation som vi befinner oss i. Därför att svarta vill segregera sig. Vita vågar inte säga någonting överhuvudtaget. Därför att säger man någonting och protesterar mot det, då blir liksom, då råkar man själv illa ut. Mm. Men vita istället tänker jag att okej, jag säger ingenting, men å andra sidan, jag flyttar. Liksom jag visar vad jag tycker genom mitt beteende, jag bara flyttar någon annanstans. Så man märker verkligen att den här rashetsen som då demokraterna och vänsterliberal media har piskat på under många år verkligen, verkligen börjar bli liksom konkret nu. Som jag nämnde, svarta människor i de här Facebookgrupperna börjar gå ut och snacka om vart kan man åka och resa och besöka på semester där man inte behöver se några vita människor. Det känns ju väldigt otäckt.
Fruktansvärt. Och det här är ju en av baksidorna med att då liksom Donald Trump har slutat och att Biden har tagit över. För Joe Biden är helt blind för det här. Alltså han förstår inte de här bitarna alls. Så att det är väldigt problematiskt.
Absolut.
Ja, jag inflickar en sista sak också. Jag skrev en artikel igår som jag vill göra reklam för på Nyheter idag. Och den heter Joe Biden är ingen Benjamin Franklin. Det var så att Joe Biden höll ett tal i, vad blir det, förrgår. Där han pratade om utrikespolitik. Ett stort tal om utrikespolitik. utrikespolitik, och han hänvisade hela tiden till USAs författningsfader Benjamin Franklin. Och jag har nyss börjat läsa, jag kommer ägna året 2021 åt amerikansk historia, så att det kommer bli lite mindre poddande, lite mindre sociala medier för mig, för att jag tycker att amerikansk historia är så viktig. Det pratas ju så mycket om det nu också, om konstitutionen och sånt från alla håll egentligen, inte bara i USA utan även här i Sverige, och det här är ett av mina favoritämnen. Så att jag har djupgrävt ner mig, jag har börjat i alla fall att gräva ner mig djupt i amerikansk historia. Så att när jag läste, eller när jag lyssnade på Bidens tal, så insåg jag att du säger väl många saker om Benjamin Franklin. Du säger att Franklin skulle förmodligen ha approved my policy, men liksom granskar man det Franklin sa, så är det ganska intressant. Och bara ett exempel här då, Joe Biden, han sa till exempel att vi måste upphäva Trumps hatfyllda immigrationspolitik, hans muslim ban som inte var ett riktigt muslim ban, och vi måste ta emot 125 000 flyktingar, och det var en skam när USA stängde dörren mot världen och sådär. Och då finns det en intressant historia från Benjamin Franklins tid. Han levde ju på 1700-talet då, och på 1750-talet så levde han i Philadelphia. Det var hans stora kärlek då, den staden. Och engelsmännen då, det här var ju en brittisk koloni på den tiden, de dumpade kriminella, fångar helt enkelt, dumpade dem i Amerika på samma sätt som man gjorde i Australien. Och de här fångarna ställde till saker, morden gick upp och det blev väldigt mycket våld, och det här var helt okänt egentligen i Amerika på den tiden. Men nu gick våldet upp och morden gick upp, och Benjamin Franklin tyckte att vad gör ni med min älskade hemstad, engelsmän? Vi måste på något sätt svara på det här. Och hans förslag helt enkelt är att om England ska skicka hit kriminella, så borde vi skicka skallerormar till England, och framförallt till liksom parlamentsmedlemmarna och alla de här som är ansvariga för att ha transporterat kriminella till Amerika. Så att, jag menar, här har vi ett exempel på Benjamin Franklin där han snarare står på, alltså han är lite mer i linje med Donald Trump än med Joe Biden. Så att det här är en artikel som handlar om liksom, har Biden rätt när han försöker använda Benjamin Franklin som någon slags legitimerande person i historien? Så att läs gärna den artikeln på Nyheter idag, tänkte jag säga bara.
Ja, jag läste den igår, väldigt bra artikel. Jag är glad över att folk tar upp sånt där, att du tar upp sånt där, för att man ser väldigt ofta här i USA att politiker då refererar och hänvisar till någon för 200 års founding father, och så säger de någonting, va? Men ja, så visar det sig att det var inte alls så som den founding father eller den personen då historiskt överhuvudtaget skulle säga eller tycka eller stödja, utan de gör det enbart bara för att det låter bra.
Ja, exakt. Och vad som fick mig så intresserad av just det här, det var när jag såg Nancy Pelosi. Det var ju när Trump skulle ställa sig för riksrätt förra året, alltså i 2020. Alltså den här första riksrätten då efter Ukraina-brevet då. Eller jag menar, ja, allt det där som alla minns redan. Och då sa Nancy Pelosi så här liksom, hon höll ett stort tal om varför det var så viktigt att hålla riksrätt, och sa hon liksom, in the course of human events, och sen så fortsatte hon, det här är ju liksom frihetsdeklarationen, Thomas Jeffersons ord, min liksom favoritfilosof, och hon började prata liksom i, det finns vissa skeden i historien då det lät så extremt liksom högtravande när man måste agera, och så fick hon det koka ner till att därför måste vi nu agera mot Donald Trump. Och jag tyckte att det var så extremt fånigt, och det var ett sånt extremt missbruk av Thomas Jeffersons ord, att jag tänkte att du är en person som, du tror inte på Thomas Jeffersons filosofi med liten stat och med liksom delstatliga rättigheter, utan du tror på liksom motsatsen till det Thomas Jefferson trodde på. Men du vet att det här är en fin konstitution, du vill låta lite historisk, så nu använder du ungefär samma ord rakt av dessutom, och kokar ner det till att vi måste hålla en riksrätt mot Donald Trump. Och jag tyckte att det här är ju bara, det är fånigt och det är ett missbruk av historien. Så då tänkte jag att det här måste jag fortsätta följa. Och ja, nu gjorde ju Biden lite likadant, han försökte klä sig i de här historiska gestalterna, men utan egentligen att ha någon som helst historisk kontext. Och demokraterna gör ofta så här, tycker jag, och jag tycker att det är hög tid att avslöja dem, så att säga.
Absolut. Ja.
Ja, men okej, men då kan vi väl säga tack för idag, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1269 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.